Så här är det då. Att den här texten som jag ska predika över kommer ifrån Lukas evangeliet, och precis som Doris nämnde det så handlar den här om när Josef och Maria tar det lilla Jesusbarnet till templet för deras, vad heter det, reningen som är då. En sån här rit som sker med alla små barn i den här kulturen. Och det är en ganska lång text, jag ska inte läsa hela texten utan jag ska läsa ett stycke ur den, men jag kan berätta sammanhanget. I templet där så finns det då, när de kommer dit, en gammal man som heter Symeon. Och han har haft under hela sitt liv en känsla av att Gud ska sända Messias, alltså den här ledaren, den här befriaren som det judiska folket väntar på under den här tiden. Och när han, och likadant är det också så finns det också en gammal kvinna där som heter Hanna, som också har en profetisk gåva. Och de här två finns då i templet, och båda då liksom ser för sitt inre att det här är Messias de kommer med. Och den gamle Simeon då, han säger då vid det här tillfället följande fraser, och det är det här jag ska läsa då ifrån Lukas andra kapitel och vers 29 till 32. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Det här med uppenbarelse då, det har jag funderat på en hel del. Ibland så tycker jag mig nästan leva i en värld full av ideliga uppenbarelser. Det är inte så att jag ser syner eller hör röster som ingen annan hör eller så här. Jag har inga stenar hemma som gråter eller blöder, och jag har aldrig gått på vatten. Sett någon göra det ens och så vidare. Det är inte sånt jag menar, utan jag har upplevt oförklarliga saker. Det har jag gjort flera gånger. Men det har vi ju alla på ett eller annat sätt. Jag återkommer till det också. Men det jag menar är de här tillfällena när man, ska vi säga, upplever, upptäcker en helt ny dimension av Gud. Eller om ni vill, en helt ny dimension av livet, som jag nu då utifrån min tro menar att Gud ville att jag skulle se. Och det där tycker jag har en tendens att tillta med åren, tycks det som. Och lite som med Simeon i texten så känns det lite som att livet allt mer börjar likna en deckare, va? Alltså, snart fattar jag nog vad det går ut på. Men när jag har gjort det, då är det slut. Det kanske det inte är. Men livets gång då, det tilltagande åldern, gör liksom på något sätt att de här erfarenheterna blir allt fler. Och blir också viktigare. I vårt då allt mer förytligade och inte minst fragmenterade tillvaro, där allting nästan nu ska kunna sägas och även förstås i ett Twitterinlägg till exempel på maximalt 140 tecken eller vad det nu är, så tycks det viktigaste i livet snarare vara att ha en åsikt om någonting. Att tycka saker är viktigare än frågan om om det är sant eller inte. Och framförallt att tycka rätt saker verkar vara det som upptar människors engagemang snarare än det som är uppenbarat. Det vill säga det uppenbara. Jag bläddrar lite. Det finns ju en sida på internet som heter Wikipedia. Det är en sån här som en uppslagsbok. Man kan gå in i och söka på olika ord och så. Och jag gick in och tittade på ordet uppenbarelse där och se vad de skrev. Och det var då det är bland det dummaste jag har läst faktiskt. Vill ni höra? Så här skriver de. Uppenbarelse står det så här. Är inom flera religioner benämning på alternativ kunskapsgrund. Vid sidan av empirisk och rationalistisk kunskap med gudomligt eller andligt ursprung. I allt sitt snusförnuft och allt sitt akademiska språk så är formuleringen överhövad korkad. Precis som om vetenskapen inte sysslade med uppenbarelsens konst. På högsta nivå dessutom. Alltså vad är det för någonting när man till exempel av generationer av forskning och experiment får kunskap i hur olika typer av antibiotika verkar vid olika bakterieinfektioner. Alltså vad är det för något när man genom år av forskning och erfarenhet också kommer allt närmare cancercellens gåta? Eller hur den mänskliga DNA fungerar i vår arvsmassa, om allt detta inte är en uppenbarelse. Vad var det annars? När hjulet uppfanns till exempel. Eller när elektriciteten kunde tas i bruk. Eller när potatisen och vaccinet gjorde att vi svenskar kunde nå vuxen ålder. Kanske för första gången i historien. Och om inte uppenbarelser. Låt vara att vi sökte dessa. Men vi fann. Och det förut dolda låg plötsligt uppenbarat. Men det hade väl inget med Gud att göra, tänker ni kanske då. Invänder vi dem. Ja, det beror väl helt och hållet på vem man förväntar sig allt gott ifrån och i sin nöd söker sin tillflykt till, som gamle Luther sa. Alltså för den som har bett om ett helande. Och få den vård som krävs till och med av landstinget för att bli frisk tackar förmodligen med rätta Gud för vetenskapens rön, eller hur? Men det är klart att alla uppenbarelser om livet kanske inte har med akademisk kunskap att göra. Kanske inte ens de flesta. Utan det mesta sker kanske i de nästan omärkbara sammanhangen. Jag har några sådana här upplevelser av. Jag ska berätta om. För många år sedan så hade vi en väldigt stor hund. En Grand Anoa som vägde över 80 kilo. Som var ungefär 80 centimeter i mankhöjd. Och när han lyfte på huvudet så var han ju som en liten häst. Dessutom så var han argsint och otäck och var till skräck för alla i grannskapet. Men på morgnarna då, jag körde lastbil på den tiden, så gick jag upp tidigt ibland. Och så var jag uppe redan vid 4:30 på morgon. Det var mörkt ute, det var sånt här väder kanske ni vet. Och tände jag det första jag gjorde, så tände jag i kaminen. Sen satt jag på kaffet och bredde med en smörgås. Och sen satte jag mig på en liten pall. Vi hade en bred pall framför kaminen där som det brann i kaminen. Och så drack jag mitt kaffe. Och då kommer denna stora hund och sätter sig bredvid mig. Som på pallen. Han var så stor så han kunde sitta på pallen där. Och sen satt han bredvid mig och sen lutar han sitt huvud mot mitt. Och så sitter vi där och dricker kaffe. Och just i det här ögonblicket så vet jag att jag upplevde varje gång det hände, så kände jag att jag var på något sätt ett med Guds skapelse. Att naturen där ute, stormen som röt, elden som brann, värmen, det här stora djuret vid min sida och jag, vi var ett. Och detta var av Gud uppenbarat. Sånt gör att man kan ta sig an dagen med lite annan attityd än vad man brukar. Va? Jag har varit med om liknande nu också. Jag har en jättestor häst numera. Väger 600 kilo. Och 1,70 i manköjd. Och när han reser på huvudet så når jag inte upp till att ta honom ens en gång. Ibland så kommer han, då går jag ut i hagen. Säkert på sommaren när solen skiner och ni vet fåglarna kvittrar. Då kommer hästen. Så går han fram till mig. Så lägger han mulen på huvudet på min axel. Lägger mulen mot örat. Och så suckar han. Jag vet inte hur mycket luft det går i de där lungorna, men det är inte lite ska jag säga. Och så känner man det här samma sak. Vi är ett i skapelsen. Alltså samma såna här abstrakta insikter av livet kan man ju göra i till exempel naturupplevelser, i möten med barn eller inte minst genom musik eller genom enkla ord, möte med andra människor och andra kulturer. Och i till exempel i en doft. Genom några ord man läser och genom någonting man hör så klickar det brant till inom en, eller hur? Och så låses det upp en dörr in till ännu ett av dessa fördolda rum av livsinsikter som hela tiden jäckar oss. Va? Det är sällan spektakulärt. Det är inte ens övernaturligt när det sker, utan det sker som regel genom våra vanliga sinnen. Precis som med Simeon, eller hur? Det finns inget spektakulärt där i den berättelsen. Han ser ett nyfött barn, ingenting annat. Han ser det som alla andra ser. Men han inser att detta måste vara den nyfödde Messias. Ordet uppenbarelse då i Nya testamentet heter på grekiska apokalypsis. Och det betyder just avslöja eller avtäcka. Eller göra uppenbart det som tidigare varit fördolt. Vi vill gärna tro att uppenbarelser är det sånt där som Mose och heliga Birgitta drabbades av. Röster som talar ur brinnande buskar och syner och stoder av eld och stentavlor som gives på höga berg och så här. Det är spektakulärt. Men det är inte just sånt tror jag som vi nödvändigtvis ska sträva efter i våra liv ens i vårt församlingsarbete. Jag vill påstå att Gud ständigt uppenbarar sig för oss. Och risken finns kanske att vi missar alla dessa beröringspunkter som livet trots allt erbjuder för att vi anser det för trivialt eller för banalt för att vara gudomliga tilltal. Allt detta som vi kanske dagligen tar in genom våra sinnen. Tänk då på att dessa sinnen har också fått av Gud som en gåva i skapelsen. Att se och höra, att känna dofter, smak och beröring och dessutom förmågan att tänka och tolka dessa intryck. Det är en profetisk gåva bara i det. Jag ska snart senare sen berätta en episod som handlar om ett försoningsunder som skedde hemma i mitt kök. Och jag tror att flera av er har varit med om liknande saker. Men just detta att människor så att säga, kan mötas, att det inte är mer krig i världen än vad det är på grund av att människan har gåvan att kunna försonas med sig själv. Med Gud och också med medmänniskan. Men som sagt, jag kommer till det lite senare. Försoningsundret är uppenbarat i våra vardagsliv. Om Bibeln då berättar om uppenbarelser genom döda klippor och buskar och karga och öknar och talande stenar, så är ju då våra levande sinnen verkligen ingen banal väg att få livets hemligheter uppenbarat för sig. Men nu är Bibeln verkligen inte främmande för den typen av uppenbarelser också. Jag menar, berättelserna om Mose innehåller ju också episoder där vi tycker det här är vardagliga händelser som sker, men där Mose och de som är med tackar Gud för det uppenbarade. Josua likaväl, när han träder in i det heliga landet, så är det saker som vi kanske tycker är ren logistik, men som man tackar Gud för och betraktar som uppenbarelser. När Job utövar sin kamp med Gud i Jobs bok, så slutar den berättelsen med att Gud uppenbarar för Job vem han själv är. Och han pekar inte på någonting övernaturligt, utan pekar bara på faktum. Han frågar Job: har du skapat krokodilen? Har du satt gräns för havet? Kan du ropa till molnen att de ska börja regna? Har du sett jordens inre? En mängd frågor som anställs, som är helt naturliga, som där det blir plötsligt blir uppenbart för Job att han är en människa som är beroende av Guds storhet. Jona, Elia, Jesus, lärjungarna av fiskafänget, där man slänger i näten på andra sidan båten och får massor med fisk. Detta tar de som en uppenbarelse för att det är Jesus de har den uppståndne. Alla, varenda en som bor här ute på Kollandsö och som har fiskat, vet att det är skillnad mellan succé och katastrof på vilken sida man ibland man kan slänga i båten, eller slänga näten i båten. Det är inget spektakulärt, utan det är att man tar det skedda som någonting som uppenbarar någonting nytt. Och som sagt, det som jag nämnde, förlåtelsen, försoningen, helanden och så vidare. Det jag vill säga då är ju inte att det ena skulle vara bättre än det andra. Alltså Bibeln betraktar de naturliga uppenbarelserna som under, likväl som de övernaturliga skeendena. Det som avgör är inte huruvida det är naturligt eller övernaturligt, utan om man ger Gud äran. Jag har läst flera böcker av en svensk journalist som heter Claes Svahn. Och han har utforskat såna här oförklarliga händelser som människor rapporterar. Det är ganska intressant. Han har någon slags intresse för det här, något vetenskapligt intresse. Han bara konstaterar att människor, det händer oförklarliga saker. Frågan är liksom, vad är det för någonting och vad gör folk med det? Det som är intressant är att majoriteten av de människor som är med om dessa övernaturliga eller märkliga händelser ger inte Gud äran för detta. Utan man tror att det är ufon eller att det är andar eller spöken eller att det är några krafter i jorden eller vad som helst. Det kan vara precis vad som helst. Men det som främst, man ger inte Gud äran. Det som skiljer, vad är en uppenbarelse, vad är en gudomlig under, vad är ett under? Jo, det är vare sig det naturligt eller övernaturligt, om vi ger Gud äran för det själva. Jag berättade förut om två stora och mäktiga djur som genom att bara röra vid mig och andas på mig gav mig en förnimmelse av något oförklarligt och heligt. Och jag tror faktiskt att det är så här, att om vi håller våra sinnen öppna mitt i allt det här vardagliga, så kommer vi att kunna känna Gud själv röra vid oss och andas på oss när vi minst anar det.